Du lyssnar på Kullagulla av Marta Sandvall Bergström, inläst av mig, Sofia Pekkari. Originalutgåvorna av Kullagulla-böckerna utkom under åren 1946 till 1951. På 1960-talet redigerades serien och delades upp på ett nytt sätt. De tre första böckerna, Kullagulla, Kullagulla håller sitt löfte och Kullagulla vinner en seger, följer Kullagullas liv lika långt som den ursprungliga seriens Kullagulla och Kullagulla håller sitt löfte. Kapitel 1. Oxen knegade och drog i uppförsbacken. Hans knotiga kropp var tuffsig och våt av det strilande regnet och han sjönk så djupt ner i landsvägens lervälling att klövarna inte syntes. Denna höst i början av 1900-talet var en av de våtaste i mannaminne. Ute på fälten svartnade höet på härsorna och i potatisfårorna flöt regnvattnet fram som i små bäckar. Bönder och torpare suckade och stirrade förgäves mot den mulna himlen efter en blå fläck stor som en mässhake. Ty först då kunde det vara hopp om ändring i vädret. Fortsatte det så här i bara ett par veckor till så blev det ett hungerår för den fattige. Ty potatisen ruttnade bort i jorden och rågen grodde på rot så axen blev tomma och lätta som agnar. Karlberg, en av torparna på Höje herrgård, suckade också där han gick bredvid oxlasset och körde. Han var en stor, grov kar med utstående öron och en sävlig, vaggande gång. Han hade slagit upp rockkragen till skydd mot regnet och dragit ner den skärmlösa mössan så att den helt vilade på öronen och så gott som skymde ansiktet med dess buttra uppsyn. Det kom honom att likna en av de fågelskrämmor som bönderna brukade sätta upp i sina trädgårdsland. En figur gjord av en gammal rock och en hatt och ett par störar som fick stå där och vagga i vinden och skrämma bort de bevingade snyltgästerna. Bakom honom gick en flicka på 12 år och försökte ängsligt akta sina grova läderskor för landsvägsleran. Den svarta, slitna kappan höll hon uppdragen för att skydda den mot stänk och i ena handen hade hon ett litet bylte innehållande de kläder och småsaker som var hennes egendom i denna världen. Hennes hår under huvudduken var mycket ljust och vid tinningarna och över pannan, där det vätts av regnet, ringlade det upp sig i små lockar. Hon gick där tigande bakom torparen, som från och med idag var hennes husbonde och arbetsgivare, och hennes blick vilade allvarligt och respektfullt på hans sävligt gungande rygg. Oxen knegade och drog. Lasset var inte det tyngsta han varit med om. Det bestod endast av sillkuttingar och några säckar och tunnor med annat innehåll som Karlberg hämtat i staden åt patron. Men det gick ändå trögt och var tungt att dra, för vagnshjulen sjönk bitvis ner i leran ända till naven. Karlberg måste allt som oftast låta sin vidjeslana snärta till honom över ryggen, och då skakade oxen på sitt huvud med de långa förvuxna hornen, sträckte på halsen under oket och bölade. Muuu! Hans ton var hes och sorgsen och långdragen. Muuu! Den var ett klagorop som sändes upp utan väntan på svar. En trälagråt över mödor och förtryck som aldrig kunde tänkas lätta. Uppe på backkrönet höll Karlberg in fussen ett ögonblick och vände sig om mot flickan. Nå, då kan du häva dig upp ett slag då, sa han. Men se till så du inte kommer åt flaskorna där, hörne. Där medicin från apoteket i stan till patrons sjuka mär. Och tosingen tar dig om du gör någon åverkan på dem. Jag ska akta mig, mumlade flickan försakt och drog omsorgsfullt in benen under sig då hon satte sig till rätta på en av säckarna. Karlberg klängde också upp på lasset och gav oxen en klatsch med vidjan. Sedan började han prata med flickan medan han begrundande tittade på henne. Han hade hämtat henne från en bondgård utanför staden, vars ägare nyligen flyttat till trakten och då haft flickan med sig. Hermansson hette bonden och han brukade alltid hålla sig med ett barnhusbarn som hjälpejon. Den här flickan var ett av de bästa han haft, hade han sagt till Karlberg. Men eftersom hans egna döttrar började växa upp behövde hans hustru inte längre så mycket hjälp med inomhussysslorna som förut. Och då passade det Hermansson bättre med en pojke.